Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från lärda.
Fredrik Hilleborg vid micken, och den här veckan så sitter jag med en tung bok i min hand. Den är nästan 450 sidor. Den heter Välja väg. Utredning, stöd och behandling vid alkohol- och narkotikaproblem. Med mig har jag en av de fyra författarna. Jag säger välkommen till Kristina Berglund.
Tack så mycket.
Jag brukar alltid börja med att gästen får presentera sig, så jag tänkte att vi börjar i den änden. Mm.
Jag är alltså lektor och forskare vid psykologiska institutionen i Göteborgs universitet. Docent är jag också. Och jag har ju jobbat inom det här med beroendeområdet, kan man säga. Alltså forskat och undervisat sedan början på 2000-talet, kan man säga. För jag blev ju doktorand då i 2004. Sen dess har jag hållit på med det här på olika sätt och sådär.
En sak som jag har lärt mig genom åren när jag har liksom, med de böckerna, alla de jag har läst och de jag har träffat, så brukar det vara att de som har skrivit böcker ligger ofta nära ämnet själv, de skriver dem. Så om man tänker, er fyra, har ni liksom levt nära det här ämnet?
Alltså levt tillsammans med en person? Ja, såklart. Nej, men det har ju, jag hade ju när jag var, alltså min syster, alltså det är ju ett väldigt vanligt problem, ska jag ju säga. Så när jag har undervisning och när jag pratar med folk, så brukar jag ju liksom, det finns ju någon, ofta kanske någon i släkten, kanske någon närmare, kanske arbetskamrater, grannar. Alltså det är ju så otroligt vanligt det här problemet, så att på ett eller annat sätt så tänker jag att de allra flesta av oss har ju råkat, alltså på något sätt har någon connection med det här området. Så. Mm. Och jag, alltså min syster, hon träffade ju en jätte, han var ju väldigt charmig den här mannen, men han hade ju då missbruksproblem. Så att det var väl där det började då när jag var 19-20 sådär. Och ja, men jag tyckte det var, att han var liksom lite, vad ska jag säga? Jag blev liksom intresserad av det här området då. För jag misstänkte ju att han hade problem liksom. Och sen så träffade jag ju en man som hade då, som var nykter alkoholist. Och det var väl då jag verkligen blev intresserad utav det här området då. När jag träffade ju hans kompisar, och jag började ju utbilda mig då till alkohol- och drogterapeut och sådär va.
Och den här boken, vad skulle du säga, har du någon hisspitch, vad kan man säga att den handlar om?
Jag menar, det ska ju vara en hjälp både för studenter men också professionella att helt enkelt få vägledning i hur man ska tänka kring utredning och stöd och behandling då för personer som har alkohol- och narkotikaproblem. Då.
Hur vanligt är det egentligen? För ni pratar ju också både om alkohol och hål och narkotika.
Mm.
Narkotika, det finns för det första väldigt många olika typer av då narkotika, men det är också lite mer mörketal eftersom det är liksom illegalt och sådär. Finns det någon statistik man kan utgå ifrån kring hur vanligt det är, om man säger, nu har jag väldigt bred pensel.
Ja, men det är ju precis som du säger, det är ju liksom olagligt med att med narkotika i det här landet så att säga. Så att där är det ju ja, lite svårare att tänka liksom att man är helt sanningsenlig då när man får frågorna. Eftersom alkohol då, det är ju som sagt våran lagliga drog i samhället då, så. Men när det gäller alkohol då, så brukar man ju prata om att ungefär 16-17% har ett riskbruk, så kallat riskbruk då. Och sen då som har personer som har utvecklat ett beroende då, då är det ju ungefär 4-5% av befolkningen.
Av befolkningen, det är inte 16% av de som konsumerar.
Nej, utan där är det ju, så att de som har riskbruk, det är 15-16% och sen är det ytterligare då ja, några procent då som har då det här utvecklat ett beroende då. Och när det gäller narkotika, där är det ju, ja alltså, nu har jag inte så här på rak arm siffror, men det är väl egentligen, ja men alltså betydligt färre, men några få procent kan man väl säga. Jag kan tänka mig 3-4% någonting sånt där som har beroende då. Nu mellan tummen och pekfingret så att säga.
Mm.
Sen är det ju flera som, alltså, jag menar, sen är det ju olika i olika åldersgrupper. Såklart att ungdomar, att man testar på och man kanske använder ett tag och så vidare. Så, va? Men alltså de som har ett beroende, där tänker jag att det är. Men nu har jag inte riktigt läst på det, men ungefär 4-5%, kanske 3.
Mm.
Någonting sånt där.
Och den här övergången mellan bruk och riskbruk.
Mm.
För det är väldigt många som och dricker alkohol.
Mm.
När övergår det till riskbruk? Mm. Och vad är riskbruk?
Ja. Jo, men det är ju så här att det här är ju, alltså ett riskbruk, det är ju ett bruk då som där man, alltså där det är ju någon slags, vad ska vi säga, någon slags varningsklocka. Man har ju velat kalla det då för riskbruk då, eftersom det riskerar att om man håller på och dricker på det sättet då som är riskabelt då för en, så är det ju liksom ökad risk att man utvecklar då, jag menar, olika sjukdomar, alltså ökad risk för cancer, ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar och så vidare. Så att det är ju liksom, alkohol är ju en, alltså det är ju den farligaste drogen vi har så att säga, för att den är så skadlig för kroppen då så att säga. Så att det är väl, så det är ju det ena då, och riskbruk är ju också kopplat till att det ökar risken för att man faktiskt är på väg att utveckla då beroende då.
Mm.
Som är ju liksom väldigt allvarligt så. Och det vill man ju, det vill vi ju undvika att människor, alltså jag menar, kan man liksom mota det redan vid riskbruk, människors problem med, om vi nu pratar alkohol då, så är ju det, då har man ju en stor vinst i samhället så att säga.
Mm.
Så. Och det är ju ingen diagnos, riskbruk, det är någonting som man har liksom kommit överens om, att man hittar vissa gränser för då, som man ska berätta för befolkningen då. När det är liksom risk då. Så de här riskbruksgränserna, det är ju, ja, det är ju liksom, håller ju på. Jag tror att det kommer förändras, riskbruksgränserna då. För att man har ju förstått utifrån den forskning som har gjorts och alla forskningssammanställningar att det är faktiskt väldigt mycket farligare att dricka alkohol än vad man tidigare har trott då. Så att även om man dricker små mängder alkohol så ökar det risken för sjukdomar. Så att man, jag tror att det är, ja, väldigt på gång att det kommer bli liksom tuffare gränser så att säga. Och sen har ju olika länder också olika gränser då.
Mm.
Så.
Jag ska bara kolla, nu finns en sån här lista med, om jag tänker rätt. Jo, men kriterier. Det finns en sån, kriterierna, nu ska vi se här, vad den, om den heter, om det är den jag tänker rätt på. Alltså, om man uppfyller, vad är det, 3 av 6 kriterier, 3 av 7 kanske.
Eller nu ska vi se, det är lite
den
olika.
Den är uppdaterad
olika,
va?
Det är olika diagnossystem, men jag tror att när det gäller ICD så är det ju 6 kriterier.
Ja, precis. Mm. Ja, om man uppfyller 3 av de 6. Mm. Om jag läser upp de här, det finns ju nummer 1, en stark önskan eller känsla av tvång att dricka alkohol. 2, svårt att kontrollera användning, alltså mängd, tidpunkt och att sluta. 3, fysiologiska abstinensbesvär eller bruk av drog för att undvika sådana. 4, tecken på höjd tolerans, att man tål mer helt enkelt. 5, man offrar andra nöjen och intressen på grund av användningen eller på grund av den tid som åtgår för att komma åt drogen. Och sen nummer 6, fortsätt användning trots att det medför upprepade psykiska, fysiska och kognitiva problem. Brukar man då för få någon slags modell, alltså man uppfyller 3 av de här.
Och det är ju hälso- och sjukvården då, alltså Världshälsoorganisationen då, som har liksom utvecklat de här. Detta är ju liksom, alltså beroende är ju en diagnos då. En psykiatrisk diagnos då liksom.
Mm. Men om man ställer en kanske knepigare fråga som kanske berör fler. Det, om man säger så här då, om du skulle vara någon du kände där du kanske tänkte så här, vänta, den här personen har den, det är liksom, dricker den för mycket, är det riskfyllt, någon risk med det här? Vad skulle krävas för att du skulle tänka så, att den här personen kanske är, man sitter kanske inte med en sån här lista då, utan vad skulle du, jag tänker med många som lyssnar kanske, man kanske har varit med om det, man har en vän eller släkting eller något, där man själv tänker så här, det här känns inte bra. Men hur skulle du tänka?
Ja, men jag tänker så här att när det är en, alltså jag menar, säg att man är på någon middag och så märker man att en person dricker, alltså jag kanske väldigt mycket mer än de andra så att säga. Och nu är jag ju forskare inom det här området så att jag kanske är liksom extra sådär va. Men när det liksom är, jag menar vänner, när det dricks väldigt, väldigt mycket. Att det alltid ska drickas i alla sammanhang och sådär. När man liksom inte kan umgås utan att man alltid ska liksom dricka vin då. Eller vad det nu är man dricker så att säga. Nej, men då börjar det ju bli liksom, alltså då tänker jag så här att eller när det är liksom, jag menar varje dag dricker man så att säga. Och då är det ju också så där varningsklocka, tänker jag. Så. Sen så är det ju så här med liksom att det är ju så, det kan ju vara på så olika sätt då. Så att jag menar en del människor kan ju ha en hög konsumtion verkligen och ändå fixa sitt liv. Så det kan ju se så väldigt olika ut som sagt. Så att de fixar sitt liv, de går till jobbet och de tar hand om sina barn och ändå dricker väldigt, väldigt mycket. Det finns ju de exemplen då. Men då är det ju liksom väldigt mycket, men kroppen tar ju stryk så att säga. Och risken ökar ju då för att, jag menar, att man utvecklar olika sjukdomar och alkoholen. Jag menar alkoholen, alltså att dricka alkohol i sig och bryta ner och allt det tar ju såklart på krafterna rent kroppsligt så att säga. Så det är ju liksom en variant, men sen kan man ju också vara väldigt skör psykiskt från början. Och då så kan det ju bli väldigt, alltså då behöver det kanske inte vara så stora mängder man dricker. Men det kan ändå ge stora konsekvenser för den individen att man alltså helt enkelt inte fixar sitt liv och man går ner sig och så vidare. Så, va? Så att det kan se olika ut.
Mm.
Men sen är ju beroende, det är ju liksom någonting annat då än riskbruk då.
Det är ett steg till.
Då är det ju verkligen ett steg till. Och då börjar det ju liksom få konsekvenser för liksom livet. Alltså att man fixar inte längre allting liksom, utan det börjar knaka både här och där och sådär.
Och den här listan, det är, då pratar vi beroende ju.
Då är det beroende, absolut. Exakt. Då är det beroende. Och då är det liksom den här som du ser själv, nu ser ju inte de som lyssnar på det här, men det är liksom en slags tvångsmässighet i det här, alltså att man är väldigt fixerad i drogen då. Så. Och att man, det är ju det som upptar ens liv helt och hållet då.
Men det finns ändå någon som är beroende men ändå sköter sitt jobb och så vidare.
Absolut, rullar på. Absolut. Det är ju det som absolut. Och det som är lite intressant just när du pratar om jobb då, så är ju det otroligt viktigt för oss människor. Jobbet just. För att jag har ju intervjuat många personer med alkoholberoende då. Och de har ju varit, alltså när de beskriver liksom, är det någonting som är viktigt i deras liv att sköta, så är det ju jobbet så att säga. Så det är någon slags stolthet och alltså det sköt man. Och det kan ju både vara en hjälpare och hjälpare på sätt och vis. Alltså. För det var ju en del som beskrev liksom att ja, men alltså, länge man sköter sitt jobb, då är ju det liksom, ja men då har man ju inte problem liksom.
Nej.
Så. Och då kanske det, om inte jobbet tar tag i det, alltså arbetsplatsen, att de hjälper personen att få hjälp då, så kan det ju gå ganska långt där då, tyvärr. Så.
Och när man pratar om beroende, det gäller då både alkohol och droger, så finns det olika faktorer som ligger bakom.
Mm.
Det kan handla om genetik, fysiologi, psykologi och sociala aspekter. Hur funkar det?
Det man forskade tidigt på, det var alltså dels då det som jag beskrev då, personer som kan dricka väldigt mycket så att säga och ändå liksom klara av sitt liv så att säga, då är ju det någon slags, alltså det är ju en genetik då som gör att de klarar att dricka mycket och ändå liksom under kanske ganska lång tid ändå fixar sitt liv så att säga. Så det är ju en, ja, har ju funnits hypotes om att det är liksom en, då har man ju liksom en viss genetik för det då så att säga. Och sen så pratar man ju också om det här med belöningssystemet så att säga, och det har ju varit olika hypoteser om belöningssystemet, är både det här att man har liksom ett ganska, ja men alltså att man behöver, en del människor behöver liksom mer kickar i livet då liksom för att kunna känna någon typ av tillfredsställelse, va. Och då behöver de liksom starkare effekter så att säga. Och då är ju droger som påverkar belöningssystemet kan ju då för dem vara någonting som liksom gör att man, ja, får en kick. Liksom. Man känner någonting så att säga. Så då har man ju kanske mer ett belöningssystem då som, ja, lite underfungerande helt enkelt så att säga. Man behöver liksom, måste hända någonting mer i livet än bara, annars blir det för grått. Liksom, så det kan ju också vara en så att det finns ju, jag tänker så här liksom, att genetiken, det finns ju väldigt säkert många olika gener involverade och i olika system i hjärnan också så att säga. Ja, det kan man kan ju gå till sig själv så där, om man har, jag menar, jag försökte ju liksom, alltså nikotin är ju väldigt beroendeframkallande för många, men inte för mig. För jag har liksom verkligen, jag var ju tillsammans med, ja, han, en man då som rökte liksom. Jag försökte också börja röka det, men det är liksom.
För du misslyckades med att börja röka?
Jag misslyckades med att bli beroende. Ja. Ja, så att jag hade liksom inte genetiken för det, tänker jag.
Och samma sak med socker, att vissa får ett större beroende än andra.
Ja, men precis. Absolut. Och att vi har liksom lite, ja, på tal om det så har vi lite olika preferenser liksom vad det gäller socker, salt och så vidare, om vi gillar mer chips eller godis, ja, och så vidare. Så sen är det ju liksom, så att det finns ju absolut en genetik liksom som kan spöka så att säga. Men sen är det ju också när man lever, alltså för att en ökad risk är ju att växa upp med mamma, pappa som har mamma och eller pappa som har alkoholproblem då.
Det är ju miljön kan man säga.
Ja, men då kan det ju både vara genetik. Men det kan ju också vara miljön, för att man växer upp i en miljö med mycket alkohol och man växer upp med mönster. Alltså man ser ju hur mamma och pappa gör helt enkelt.
Mm.
Så det blir ju rollmodeller liksom. Vi pratar ju ofta om detta på, jag menar, när jag undervisar, och då brukar ju en hel del, har man ju genom åren så här, som har vuxit upp med föräldrar som har missbruk. Och det kan ju bli den där tvärtom-effekten också, att man verkligen passar sig för det där då. Så det kan ju vara liksom avskräckande exempel också för en. Och att man kanske också är rädd för sin genetik. Liksom att man, ja, försöker.
Det är då man blir psykologstudent.
Ja.
Nej, men en annan del då som kanske pratas mindre om är ju personligheter. Alltså personlighetstyper. Mm. För då är vi mer inne på psykologi, eller ännu mer.
Precis, absolut.
Och hur hänger det ihop? Alltså personligheter och...
Jo, men alltså det kan man ju se när det gäller... Det har ju forskats jättemycket på ungdomar, och där är det ju, och det låter ju lite självklart för oss alla, men det är ju liksom de här som är lite äventyrliga kicksökarna, och där kan det ju finnas den här genetiken som liksom gör att man kanske blir en viss personlighets, ja, får vissa personlighetsdrag då. Men, nej, men kicksökare, nyfikna, sådana här som tycker liksom, som inte vill ha tråkigt, det måste hända någonting. Så.
Och också söker sig kanske till liknande sinnade och
ja, ja, absolut. Och sådär. Absolut, man söker sig till sådana som liknar en själv där, så att säga.
Så, vad är motsatsen då? Alltså, vad är personlighet som är snarare en skyddsfaktor?
Jo, men skyddsfaktor, när man är ung så är ju ungdomar då, så ser vi ju mer skyddsfaktor, alltså när man är lite mer, vad ska vi säga, lite ängsligt lagd. Så kan ju det vara en skyddsfaktor när man är ung. För att man vill inte, man vågar inte. Man tycker det är obehagligt att utsätta sig för sånt som kan liksom vara farligt för en. Så mm. då, och då kan man ju se det verkligen. Alltså det, man liksom berusar sig inte hejvilt liksom. När man har det här lite mer ängsliga personlighetsdraget. Så. När man sen blir äldre. Då kan ju det här mer ängsliga personlighetsdraget vara faktiskt mer en riskfaktor. Att man kanske använder, alltså för att man är ängsligt lagd, man kanske är blyg och så vidare. Och så använder man kanske alkohol för att, ja, men lugna ner sig lite helt enkelt, så att säga. Så det blir ju en slags, ja, strategi för att klara av sociala sammanhang och sådär. Och sen kan det ju också vara när man är mer ängsligt lagd, alltså när man är i lite medelåldern, alltså ett sätt liksom att stressa ner och lugna ner sig på helt enkelt. Så.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Mm. Och det är väl de faktorerna egentligen som är arv och miljö och personlighet, ja, och umgänge, det sociala.
Mm. Och sen är det ju också då en sak till som verkligen ökar risken, och det är ju då när man utsätts för, alltså, barndoms, ja, övergrepp och försummelse i barndomen. Det är en sån där riskfaktor då. Mm. Alltså växer upp i, ja, men alltså man blir utsatt för såna här saker. Det ökar ju risken, så att säga.
Mm.
Och såna socialt liksom, alltså jag menar, problematiska miljöer. Och det hänger ju såklart ihop med försummelse då också.
Mm.
Och sen är ju också, alltså, psykiatriska funktionsnedsättningar, ADHD till exempel, det är ju också en sån där liksom stark riskfaktor som man har sett då. Och psykiatriska svårigheter är ju också riskfaktorer.
Jag tänker när du sa ADHD nu, de som ligger högt på skalan, också ytterligare då den här förklaringsmodellen med att man äventyrlig och söker kickar, kanske ännu mer.
Precis, det går ju liksom, det blir ju liksom åt extremen där. Personlighetsdrag, det är ju liksom det, alltså vi kan ju ha lite extrema personlighetsdrag, men det är ändå inom det normala så att säga. Men när man har ADHD så blir det ju liksom än mer extremt liksom. Så det är ju i princip samma sak där. Och just också mycket det här med att man kanske inte tänker efter, alltså man hamnar i situationer och sådär, utan då man gör först och tänker sen.
Ni skriver en del om liksom vad som händer i kroppen och kanske mest intressant det här med effekter på hjärnan. Du var inne på belöningssystemet och så. Men om man pratar hjärnan, om, alltså går det att säga någonting sådär, om man tänker både alkohol och droger som för dem samman, även om de har lite olika funktioner och effekter och sådär.
Ja, men alltså de påverkar ju, det är ju nummer ett liksom, belöningssystemet. Alltså initialt så är det ju, det är därför man fortsätter liksom att använda vad det nu kan vara. Va? Att det på något sätt ger, ja men alltså det känns bra, det är kul, det är roligt, eller det, man slipper ångest, så kan det också vara. Men det är så, det, belöningssystemet är ju absolut liksom essentiellt. Som sagt, och då är det ju liksom vissa droger påverkar ju belöningssystemet väldigt mycket mer och andra påverkar det ju liksom mer på ett indirekt sätt och så vidare. Så, men det har de ju absolut gemensamt. Och sen så tänker jag liksom i övrigt så finns det ju alltså olika påverkan på hjärnan såklart beroende på vad det är för droger. Alltså de kan ju verkligen påverka olika liksom system som gör att vi antingen blir alldeles jätte, ja men, alltså lugnare eller slappa eller bara, eller väldigt upppiggade då.
Men just när det blir missbruk eller att man liksom använder det för mycket och länge, det är då de här skadorna kan komma. Alltså
ja,
men de mörka sidorna så att säga.
Ja, ja, det är ju liksom när man håller på och använder det mycket och ofta så att säga.
Mm.
Det är ju då liksom att hjärnan får ju den här, vad ska jag säga, påverkan då utav de här kemiska ämnena som är onaturliga liksom. Och då blir det ju liksom att hjärnan försvarar sig och då liksom omstrukturerar ju sig hjärnan då. Och det är ju inte bra.
Ni har ett kapitel sen som heter motivation och bemötande. Mm. Och det handlar alltså om, alltså motivation att man återgår till vad boken heter, välja väg. Eller hur? Mm. Det kan man väl säga. Mm. Att man liksom ska kunna ta sig en annan väg. Om man ställer en sån fråga då, om man är beroende.
Mm.
Kan alla ta sig ur? Alltså det är möjligt så att säga. Det är inte så att det kan vara omöjligt.
Jo, men det kan nog vara omöjligt för en del. Så himla muntert är inte det här liksom, så att jag menar, för vissa är det ju omöjligt. Alltså det kan ju sluta otroligt tragiskt att man dör utav sina alkoholproblem helt enkelt, om vi nu pratar alkohol då. Så att nej men så att även om man har liksom försökt och man har velat och man har önskat, så kanske det inte går vägen ändå liksom, så att säga. Så att det är ju inte så att man får ju vara liksom realistisk så att säga. Vi kan inte, hälso- och sjukvården och alltså samhället kan ju inte hjälpa alla som har ett beroende, så är det ju bara såklart. Men man kan ju lindra, man kan göra det så gott som det går för en del med beroende, även om det inte går att liksom bota beroendet då. Det som är en otroligt viktig aspekt på vägen är ju just om man själv har bestämt sig för att nu får det vara nog liksom. Alltså nu vill jag liksom
välja väg,
och man också har en social bakgrund, alltså man har, ja men man har kanske en bra självkänsla, ett bra självförtroende, man kanske har stöttande relationer som hjälper den här, då blir det liksom enklare, och man kanske har ett liv att komma tillbaka till så att säga.
Men då, för det så krävs det ju också en självmedvetenhet, eller hur? Precis. Jag gissar att det är många som kanske inte har det eller tycker det eller håller med.
Precis, precis, absolut. Så kan det ju, alltså, så att det man måste liksom tänka på när det gäller det här problemet är att det är otroligt heterogen. Det är ju allt ifrån du och jag som sitter här, vi kan ju utveckla ett beroende. Jag menar, du har ju, som jag förstod det, familj och du har ju jobb och du har ju liksom, du bor bra och så vidare. Skulle du få alkohol, utveckla ett alkoholberoende, så har du ju väldigt mycket att vinna om du kan komma tillbaka till ett fungerande liv utan alkohol då.
Mm.
Och det skulle ju säkert göra dig mer motiverad också. Och du kanske i grunden också från början har ett ganska bra självförtroende och tro på att du klarar av att gå den här vägen då, så att säga.
Mm.
Men om man liksom från början kommer från trasiga familjeförhållanden och det kanske inte har varit någon ordning på någonting här i livet. Och man kanske inte har haft ett jobb, ett ordentligt jobb, och man har ingen utbildning och man har liksom hamnat snett tidigt. Och det går, så det är klart att då har man ju såklart mycket mer, ja, alltså där är det såklart en svårare väg för en sån person som kanske inte ens riktigt vet vad det är att ha ett fungerande liv liksom. Man har liksom inget att komma tillbaka till, så att säga. Ja, så att det kan ju se väldigt olika ut. Och det är klart att då har ju de människorna helt enkelt. Det är en svårare väg.
Och som vi nämnde förut, det kan ju vara då personer som, där jobbet fungerar.
Mm.
Alltså man gör karriär och det funkar väldigt bra. Men man dricker mycket på sin fritid hela tiden och egentligen kanske har problem. Man känner att det är inga problem. Då kanske man inte har någon motivation att förändra det.
Nej, men så är ju. Det är ju det som är liksom beroendets kärna. Så länge det går så kör man ju på då liksom. Men när det verkligen liksom börjar krackelera saker och ting, va? När liksom det tar kanske för mycket, alltså ja, det blir för mycket problem. Ja, men då kanske motivationen kommer. Det var ju som, jag menar, min pappa, alltså sådana här exempel man kan, menar, min pappa, han var ju liksom storrökare. Och sen så gick han ju till doktorn och så sa ju doktorn, det var ju när han var ungefär i 60-årsåldern, sa doktorn att ja, men du får ju, kan ju välja här liksom, alltså fortsätter du röka som du gör, då har du, säg, jag tror du har högst 5 år kvar. Men om du slutar nu, ja men då kan du nog leva i 15 år till.
Fick han motivationen då eller?
Absolut.
Ja, ja.
Och då slutade han ju liksom, alltså han hade ju ett jätte, det är svårt nikotinberoende då, men det var liksom bara, nej men då blev han motiverad.
Mm.
För då var det ju rätt mycket som stod på spel liksom. Och han hade ju ett bra liv, han hade ju familj och jag menar, ja, massa saker som han höll på med och sådär, va. Ja, det är klart att då ville han leva ytterligare 15 år än 5 år liksom.
Ja, men det sätter ju fingret på ändå hur den här motivation är en viktig central del, både i boken och just för att då välja väg att komma ur.
Men jag tänker så här, säg nu att det är en människa som är jättetrasig som också röker och så får samma besked av läkaren, som inte har något liv överhuvudtaget.
Ja, inget att leva för, den behöver inte 10 år till.
Nej, alltså då blir det kanske inte lika motiverande. Då kanske det är snarare bättre att fortsätta röka liksom, så länge det går. Så att säga.
Mm.
Ofta så kan det ju vara så att man lurar sig själv lite. Att man tänker, man utgår väldigt mycket från sig själv. Hur jag är, och så förstår man, kanske man blir irriterad. Men liksom, herregud, här ser jag, vad fasen, människan har ju så mycket och... Alltså man utgår från sig själv liksom.
Mm, det gör man ju nästan alltid. Eller i många andra frågor också.
Ja, det är ju det man gör. Och så sen så sätter man sig inte in i hur den andra liksom tänker, ha det, vad den har för något att leva för och så vidare. Liksom.
Mm. Och om man tar det här med, ni beskriver det här med svårigheter utifrån 3 centrala delar av motivation.
Mm.
Och då handlar det om mål, drivkraft och tilltro. Alltså mål, vart man vill någonstans egentligen, och drivkraft och tilltro. Du nämnde ju där med din pappa som fick ganska tydlig där, ja men du lever 15 år mer, alltså en ganska tydlig, ett tydligt mål kanske och en drivkraft att vilja förändra.
Mm.
Men och om man tänker i den här delen så beskriver ni sen lite olika vanliga svårigheter utifrån de här. Men generellt, finns det några vanliga, för du var inne lite på det sådär, om man lever ett liv där man inte har något annat, se fram emot, så kanske då blir det ju svårare så att säga. Vad finns det annars? Finns det några andra vanliga hinder?
Ja, men jag tänker ju också liksom så här att det här som vi pratar om just nu, det kräver ju också en viss kognitiv liksom funktion så att säga. Alltså att man kan liksom reflektera kring liksom vad man vill och hur man liksom, vad är det, vad kan man liksom, om jag gör det här nu, vad är det jag kan liksom åstadkomma, vad är det som kan hända mig framåt och hur vill jag ha mitt liv och sådana här saker, vad är det jag vill, vad är det jag vill uppnå så att säga. Och sådana här saker är ju liksom, hör ju mycket ihop med också att man har en kognitiv förmåga. Och det kan ju också vara så att vissa har ju liksom skadat sina kognitiva förmågor när man har missbrukat i många år. Va? Så att man har inte förmåga kanske att reflektera på det sätt som kanske du och jag gör och sådär, va. Utan att det blir liksom lite mer flakt liksom, så att säga.
Mm. Och då blir det, kan det vara väldigt svårt överhuvudtaget att uppnå de här måldrivkraft och tillfället.
Ja, men precis liksom. För att, och drivkraft liksom. Där handlar det ju om, jag menar, en drivkraft. Jag menar, du har en stor drivkraft. Du har säkert haft svårigheter och sådär. Men liksom, du har ju ändå liksom, du har lyckats med olika saker och du har ett självförtroende. Ja. Det är ju samma sak med mig, liksom, att man har någon slags inre drivkraft. Därför att man har ju ändå liksom lyckats uppnå vissa mål i sitt liv. Och då får man så här, tjoo, jag klarade det. Liksom och sådär, va?
Mm.
Så att... Men liksom, jag menar, är det så att man är väldigt så här nedtryckt i skorna och alltså inte har klara, alltså man har misslyckats hela sitt liv liksom, tycker man, va? Så då är det ju väldigt viktigt att hitta drivkraften. Alltså då får man liksom börja väldigt så där med små mål. Alltså det är ju där vi måste liksom se liksom, var befinner sig den här människan. Det är inte det här, liksom, nu ska du liksom bli nykter och drogfri, skaffa en utbildning, skaffa jobb, det. Alltså det blir ju helt orimligt. Liksom.
Mm.
Så, och då måste man liksom, ja, tänka på ett annat sätt och hjälpa den människan till drivkraften, den drivkraft som finns i den personen. Liksom.
Och då får man dessutom tänka att den här drivkraften ska ju då stå emot och slåss mot en... ett sug mot något annat som är väldigt oerhört starkt. Mm. Alltså om det är en drog eller sådär.
Så ja.
Det är ju något som är enormt kraftfullt på andra sidan.
Absolut. Och dessutom om man har då alla sina vänner som också missbrukar. Och man är liksom plötsligt fullständigt ensam. Alltså det är ju inte ovanligt att människor, jag menar, på tal om vi nu ska vara lite personliga, min då, den här killen som jag var tillsammans med, som då jag träffade honom när han var nykter och drogfri och allting, men alltså han var ju, men han hade ju ändå haft ett ganska fungerande liv, men alla hans kompisar, de var ju på krogen. Och sen när han då blir nykter och drogfri liksom, jaha, alltså det var ju fruktansvärt ensamt liksom plötsligt.
Mm.
Och börja umgås med liksom, hur ska man göra när man umgås med, hur gör man liksom när man umgås? Det är ju en sak att umgås med folk på krogen liksom. Då vet man ju hur man gör när man umgås där. Men hur ska jag göra? Alltså han hade ju inte gjort det liksom i sitt liv. Så för honom var det ju...
Det är lite samma problem med de som ska ta sig ut kriminalitet. Att man liksom,
precis. Ja.
Då måste man ta, ja, man har inget annat umgänge kanske.
Precis. Och som sagt, ensamhet är ju en sån där... Det är ju fruktansvärt. Så att det här är ju, jag kan säga så här, alltså jag tycker liksom människor som tar sig ur det här, alltså de är ju fantastiska. Alltså de skulle man ju verkligen så här höja till skyarna, för de har ju verkligen gjort en bedrift liksom, för det här är ju tufft.
Mm.
Eftersom det liksom inte bara har med det där som du pratar om, suget och så, utan att det har ju med så mycket med hela livet liksom, och sådana här viktiga saker i livet då.
Vi har ju hunnit prata om det vi har hunnit prata om, men boken är väldigt tjock och ni skriver bland annat mycket om behandling, behandlingar och sådär, som jag tänker att man får läsa om helt enkelt. Men kring det, är det någon pusselbit där som du vill lyfta fram som du tycker är, som ni har skrivit om, som du tycker är värt att nämna här?
Ja, nej men jag tycker att det, jag tror att den kan vara en bra bok för många så att säga, som jobbar inom både kommun och hälso- och sjukvård. men såklart också studenter och så, va. Men det, jag kan säga att det finns ju, alltså jag tycker ju nu för tiden att det finns ju jättebra alltså liksom former, strukturer för att utreda personer, och det finns väldigt mycket hjälpmedel och sådär, va. Det finns många olika behandlingar och så. Mm. Så att det finns ju liksom ett utbud av olika alternativ, och även då mediciner som man kan ha som hjälpmedel liksom i sin, ja, när man slutar och sådär. Så det finns ju bra.
Vilken väg ska man gå egentligen normalt sett om alltså om det är någon som är på, ja, men man kanske skulle vända sig någonstans?
Ja, absolut, att egentligen ska man ju, om man nu liksom inte har några psykiatriska problem, så ska man ju vända sig till vårdcentralen om man har problem. Gå till vårdcentralen, det är ju deras uppgift. Det är ju deras uppgift också att vara alltså att jobba hälsofrämjande och preventivt och sådär, va. Så, och sen om de märker liksom att nej, men det här var liksom svårare än vad vi kunde klara av. Alltså de ska ju kunna klara av lättare beroendetillstånd och riskbruk och sådana här saker. Men annars så ska ju de skicka en vidare liksom.
Sista frågan, förutom att läsa boken, har du någon rekommendation om man lyssnar kring ämnet?
En forskare som jag tycker är jättebra, som jag tror det finns lite på YouTube, och han har ju också skrivit böcker, men jag tycker att Marcus Heidlich är ju en forskare i Sverige som
Linköping
som jag är väldigt sådär, tycker det. Ja, det är nog den jag är mest imponerad av i Sverige, så att säga. Så att han kan man ju alltid liksom googla på och sådär. Och sen så kommer det faktiskt på Vetenskapens värld, kommer det nu i höst ett program bara om beroende och sådär, va. Så att,
Är du med där?
Jag är inte med där, men min kollega i Göteborg är med där.
Ja, jag tänkte att du visste att det kommer.
Men det var min kollega där som håller på och forskar om det här också.
Om man lyssnar på det här och vill ställa någon mer fråga till dig, vad hittar man dig lättast?
Man kan mejla mig kristina.berglund@psy, som i psykologi, alltså psy.gu.se.
Tack för att du var med.
Tack så jättemycket att jag fick vara med.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.